Du lyssnar på Mistress Joan Martins dagbok av Virginia Woolf i översättning av Margareta Ekström, uppläst av mig, Ingela Olsson. Mistress Joan Martins dagbok. Mina läsare vet kanske inte vem jag är. Därför tänker jag, fastän det är ett ovanligt och onaturligt grepp, vi vet ju alla hur blygsamma författare är, tala om att jag är Miss Rosamund Merridew, 45 år gammal. Jag framhärdar i min uppriktighet. Och att jag har vunnit en viss ryktbarhet inom mitt fack för min forskning kring arrendesystemet i det medeltida England. Mitt namn är känt i Berlin. Frankfurt vill ge en soaré till min ära. Och jag är inte helt okänd i en eller två av de inre cirklarna i Oxford och Cambridge. Kanske presenterar jag mig än tydligare. Den mänskliga naturen är nu en gång som den är. Om jag säger att jag har bytt ut en äkta man, en familj och ett hus där jag kunnat åldras mot några bitar gulnat pergament som bara en handfull människor kan läsa och ännu färre skulle bry sig om att läsa om de kunde. Men liksom en mor omhuldar allra mest den fulaste och dummaste i sin avkomma. Jag läste det inte utan intresse i någon bok om mitt kön. Så har en slags moderskärlek flammat upp i mitt bröst för dessa hopskrumpna och färglösa små dvärgar. Jag ser dem verkligen för mig som krymplingar med förgrämda ansikten men ändå med en genial glimt i ögat. Jag ämnar inte utveckla min sats. Det vore lika mycket dömt att misslyckas som om sagda mor, som jag jämför mig med, skulle försöka förklara att hennes krympling i själva verket var en vacker gosse, skönare än alla sina bröder. Hur som helst har mina undersökningar gjort mig till handelsresande, med den skillnaden att jag har för vana att köpa, inte sälja. Jag uppsöker gamla bondstugor, förfallna herresäten, prästgårdar, sakristior, alltid med samma begäran. Har ni några gamla papper att visa mig? Som ni förstår är det här en verksamhet som sett sina bästa dagar. Ålder har blivit en synnerligen lukrativ egenskap. Och dessutom har staten med sina kommissioner satt stopp för det mesta av den privata företagsamheten. Ofta får jag höra att någon tjänsteman lovat komma ner och titta på deras dokument. Och den statliga ynne som ett dylikt löfte innebär berövar min stackars privata röst all dess övertalningsförmåga. Ändå ska jag inte klaga, för jag kan se tillbaka på några verkligt fina kap som torde varit av stort intresse för historikerna och på andra, som genom att vara så överraskande och så detaljerade i illumineringen behagar mig ännu mer. Ett plötsligt ljus på Dame Elizabeth Partridges ben sänder sina strålar över hela Englands rike, ända till kungen på sin tron. Hon behövde strumpor. Och inget annat behov kan på samma vis övertyga en om att medeltida ben var verkliga och därmed medeltida kroppar och så vidare. Och om man avancerar uppåt steg för steg, att också medeltida hjärnor var verkliga. Och därmed befinner man sig i själva centrum av all tid, medel, ur eller nyare. Och detta leder till ännu ett avslöjande av min egen förträfflighet. Mina forskningar kring arrendesystemet på 12, 13 och 1400-talen har blivit dubbelt värdefulla, har det försäkrats mig, genom min remarkabla förmåga att ställa dem i relation till livet på den tiden. Jag har hållit i minnet att arrendeproblemen inte alltid var de viktigaste för den tidens män, kvinnor och barn. Jag har varit djärv nog att antyda att de subtiliteter som skänker oss sån intensiv glädje mera var ett bevis på våra förfäders försumlighet än ett bevis på deras häpnadsväckande noggrannhet. För vilken man vid sina sinnes fulla bruk, har jag vågat påstå, kunde lägga ner tid på att komplicera lagarna för att glädja en handfull antikvarier som skulle födas 5 århundraden efter att han lagts i graven. Vi ska här inte ta upp i diskussion ett argument som jag har slagits för, men för vars skull jag också får ta emot ett och annat skarpt mothugg.